Kapitel 27. Möten vid världens öga. Rand ledde hästen när han tillsammans med de andra från Emons Wall följde efter den gröna mannen. Och alla stirrade, som om de inte kunde bestämma sig för huruvida de skulle titta på den gröna mannen eller skogen. Den gröna mannen var förstås en legend. Och det berättades sagor om honom och livets träd framför varje öppen spis i Tjufloden, och inte bara för barnen. Men efter stora fördärv skulle träden och blommorna ha varit förunderligt normala, även om inte resten av världen fortfarande hade legat i vinterns grepp. Perrin höll sig lite bakom de andra. När Rand såg sig om verkade den storvuxne lockige ynglingen inte vilja höra mer av vad den gröna mannen hade att säga. Det kunde Rand förstå. Drakens barn. Han iakttog vaksamt den gröna mannen som gick framför honom tillsammans med Moraine och Lern, omgiven av fjärilar i ett moln av rött och gult. Vad menade han? Nej, jag vill inte veta. Men ändå kändes hans steg lättare, hans ben starkare. Olusten låg ännu kvar och gnagde i magen. Men rädslan hade blivit så vag att den lika gärna kunde ha försvunnit. Han trodde inte att han kunde vänta sig mer. Inte när stora fördärv låg ett halvt milsteg bort. Inte ens om Moraine hade rätt i att ingenting därifrån skulle kunna ta sig in här. De tusen och åter tusen glödgade nålspetsar som hade genomstungit hans skelett var borta i samma ögonblick som han kom inom den gröna mannens domäner, var han säker. Det är han som har släckt dem, tänkte han. Den gröna mannen och den här platsen. Egwene kände det också, liksom Ninni. Den lugnande stillheten, skönhetens ro, det såg han. De hade små fridfulla leenden och nuddade vid blommorna med fingrarna, stannade för att lukta och andas djupt. När den gröna mannen lade märke till det sa han: blommor är till för att smycka. Om de smyckar växten eller människor kan kvitta. Ingen skada skedd, så länge ni inte tar för många. Och så började han plocka en från den ena, en från den andra växten. Aldrig fler än två från samma. Snart hade Ninive och Egwene kransar i håret, skära törnrosor och guldklocka och vit morgonstjärna. Klokfruns fläta var som en blomsteräng i rosa och vitt som räckte ner till midjan. Till och med Moraine fick en vit gelang av morgonstjärna i pannan, så skickligt flätad att blommorna såg ut som om de fortfarande växte. Rand var inte säker på att de inte växte. Samtidigt som den gröna mannen samtalade lågt med Moraine, vårdade han sin skogsträdgård medan han gick. Tog hand om vad som än behövde ses till, utan att egentligen tänka på saken. Hasselnötsblicken föll på en krokig kvist på en klättrande ros, tvingad att krökas av ett äppelträds blommande gren. Och ännu pratande stannade han och gled med handen över kvisten. Rand var inte säker på om det var hans blick som spelade honom ett spratt, eller om törnarna faktiskt böjde sig ur vägen för att inte sticka de gröna fingrarna. När den gröna mannen väl gick vidare växte kvisten rakt igen, bredde ut sina röda kronblad bland de vita apelblommorna. Han böjde sig ned för att kupa en väldig hand runt ett litet frö som låg på en stenig plats. Och när han rätade på sig igen hade det ett litet skott rötter ned mellan stenarna, ned till rik mylla. Allt måste växa där det befinner sig. Växa efter väven, förklarade han över axeln, som om han bad om ursäkt. Och följa med när hjulet vänder sig. Men skaparen har ingenting emot att jag hjälper till lite. Rand ledde hästen runt skottet och såg noga till att inte låta den trampa på det. Det verkade orätt att förstöra det som den gröna mannen just hade gjort bara för att undvika ett extra steg. Egwen log mot honom, ett av sina hemliga leenden, och nuddade vid hans arm. Hon var så söt, med det lösta håret fullt av blommor, och han log tillbaka tills hon rodnade och sänkte blicken. Jag ska skydda dig, tänkte han. Vad som än händer ska jag se till att du är i trygghet. Det svär jag på. In i vårens hjärta ledde den gröna mannen dem till en halvrund öppning i en slänt. Det var ett enkelt stenvalv och slutstenen bestod av en cirkel som delades av en slingrande linje. Ena halvan var skrovlig, den andra slät. Eise Dernas urgamla symbol. Själva öppningen låg i skugga. Ett ögonblick bara tittade alla under tystnad. Sedan tog Moraine kransen ur håret och hängde den varsamt på en bärbuske bredvid valvet. Det var som om hennes rörelse hade återgivit dem målföret. Finns det där inne? Frågade Ninni. Det som vi har kommit hit för. Jag skulle verkligen vilja se livets träd, sa Mert, utan att ta blicken från den halverade cirkeln ovanför. Så länge kan vi väl ändå vänta. Den gröna mannen gav Rand en underlig blick och skakade sedan på huvudet. Avengers Sora finns inte här. Jag har inte vilat under dess bistra grenar på 2000 år. Det var inte livets träd som förde oss hit, sa Moraine bestämt. Hon gjorde en gest mot valvet. Där inne finns det vi söker. Jag följer inte med er in, sa den gröna mannen. Fjärilarna fladdrade omkring honom som om de delat någon hemlig upphetsning. Jag sattes att vakta detta för länge, länge sedan. Men jag blir olustig av att komma för nära. Jag känner hur jag löses upp här. På något sätt är mitt slut förknippat med denna plats. Jag minns när det skapades. Något av skapandet. Något. Hasselnötsögonen stirrade, förlorade i minnen och han fingrade på ärret. Det var under världsfallets första dagar, då glädjen över segern över den svarte blev bitter av vetskapen att allt ännu kunde förloras av skuggans tyngd. 100 var det som skapade det, män och kvinnor tillsammans. Det största av Eise Dernas verk skapades alltid så. Saidin och Saidar tillsammans, så som urkällan är ett. Det dog alla för att hålla den ren medan världen slet sönder omkring dem. Och medan de visste att de skulle dö ålade de mig att vakta den inför den nöd som skulle komma. Det var inte detta jag skapades för, men allt rämnade och det var ensamma, och jag var allt de hade. Han tittade ned på Moraine, nickade för sig själv. Jag har hållit mitt löfte så länge det behövdes. Och nu endast det. Ni har hållit ert löfte bättre än de flesta av oss som ålade er uppgiften, sa Eise Dern. Kanske kommer det inte att sluta så illa som ni fruktar. Det ärrade, lövklädda huvudet skakade sakta från sida till sida. Jag känner igen slutet när det kommer, Eise Dern. Jag ska finna en ny plats för grönskan. En nötbrun blick for sorgset över den gröna skogen. Må hända en annan gång. När ni kommer ut möts vi igen om vi hinner. Och därmed gick han sin väg med fjärilarna omkring sig, smalt in i skogen mer än Lärn någonsin kunde ha gjort i sin mantel. Vad menade han? Frågade Mert. Om vi hinner. Kom, sa Moraine. Och så gick hon in genom valvet. Lärn följde hack i häl. Rand visste inte vad han hade att vänta sig när han följde efter. Han hade gåshud på armarna och nackhåret reste sig. Men det var bara en gång vars blänkande väggar välvde sig över dem medan den sakta vindlade nedåt. Lyle fick gott och väl plats att stå rak. Den gröna mannen hade kunnat göra det. Det släta golvet, för blicken halt som oljad skiffer, gav ändå på något sätt säkert fotfäste. Vita väggar utan skarvar glittrade av oräkneliga fläckar i otaliga färger och avgav ett dämpat, mjukt ljus, också sedan den solbelysta öppningen försvunnit bakom en krök i gången. Han var säker på att ljuset inte var naturligt, men han kunde också ana att det var välvilligt. Varför kryper det då fortfarande i skinnet på mig? Det gick nedåt, vidare och vidare nedåt. Där, sa Moraine till sist och pekade. Där framme. Gången öppnades mot ett väldigt välvt rum. Takets skrovliga sten var besatt med skimrande kristall. Golvet upptogs av en damm, bortsett från en gångväg hela vägen runt, kanske 5 steg bred. Dammen var äggrund som ett öga och omgiven av en lång, flat kant av kristall som glödde med ett dovare men ändå starkare ljus än det ovanför. Vattenytan var slät som glas och lika klar som Vinälvens källa. Rand tyckte att blicken kunde tränga igenom vattnet hur långt som helst, men ändå kunde han inte se botten. Världens öga, sa Moraine lågt bredvid honom. När han förundrat såg sig om, insåg han att de långa åren då platsen legat övergiven sedan den skapats, 3000 år, hade gjort sitt. Kristallerna i taket glödde inte alla med samma skärpa. Somliga var starkare, andra svagare. Vissa flimrade och andra var bara facetterad sten som speglade ljuset. Om alla hade strålat skulle det ha varit lika ljust här inne som mitt på dagen. Men nu var det snarare som sent på eftermiddagen. Gångvägen var täckt av damm, stenskärvor och rent av kristall. Långa år av väntan medan hjulet vred sig. Men vad är det? Undrade Mert oroligt. Det ser inte ut som något vatten jag någonsin har sett. Han sparkade ner en svart sten, stor som en knytnäve över kanten. Stenen träffade den glasklara ytan och sjönk ned i vattnet utan ett ljud, utan så mycket som en krusning. Medan den sjönk växte den, blev allt större och mer uttunnad. En klump som Rand nästan kunde se igenom och som var stor som ett huvud. En suddig fläck som var en armslängd bred. Så var den borta. Han trodde att skinnet skulle krypa av kroppen på honom. Vad är det? Frågade han, och han blev själv förskräckt över hur hes och sträv hans röst var. Det kunde kallas Seydins väsen. Eisedens ord ekade runt rummet. Essensen av den manliga halvan av urkällan, den renade essensen av den kraft som männen brukade före vanvettets tid. Kraft att sluta igen förseglingen på den svartes fängelse eller öppna det helt. Ljuset skiner över oss och skydda oss, viskade Ninive. Egwene klamrade sig fast vid henne, som om hon ville gömma sig bakom klokfrun. Till och med Lan skruvade olustigt på sig, även om ingen förvåning syntes i hans blick. Rands axlar stötte mot sten, och han märkte att han hade backat ända till väggen, så långt bort från världens öga som han kunde komma. Han skulle ha dragit sig bakåt genom väggen om han hade kunnat. Också Matt stod tryckt mot väggen, så platt som han alls kunde bli. Perrin stirrade på dammen med yxan halvt dragen. Hans ögon sken, gula och vilda. Jag har alltid undrat, sa Lyle olustigt,
När jag läste om världens öga undrade jag alltid vad det var. Varför? Varför skapades det och hur?
Det vet ingen som lever nu. Moraine såg inte längre på vattnet. Hon iakttog Rand och hans båda vänner, skärskådade dem, vägde dem med blicken.
Varken hur eller mer om varför än att det skulle behövas någon dag och att det då skulle vara under den största och mest förtvivlade nöd världen dittills stått inför, kanske någonsin skulle stå inför. Många i Cher Vallon har sökt finna ett sätt att bruka denna kraft. Men kvinnor kan inte nå den, inte mer än en katt kan nå månen. Endast män kan leda den. Men den sista manliga Aesir Daen är död sedan nästan 3000 år. Dock var den nöd det förutsåg förtvivlat. De tog sig genom den svarta smitta i Seydin för att skapa ögat och rena det, och detta i visshet om att de därigenom skulle dö, såväl manliga som kvinnliga Aesir Daen. Vad den gröna mannen sa var sant. De största underverken från sagornas ålder skapades på det sättet. Seydin och Seydar tillsammans. Inte ens alla kvinnor i Cher Vallon, alla Aesir Daen från alla hov och städer, till och med de som levde i länder bortom Eilöknen, eller de som kanske ännu lever på andra sidan Eirith-havet, kan fylla ens en sked med kraften utan män som arbetar tillsammans med dem. Det skrapade i Rands strupe som om han nyss hade skrikit. Varför förde ni oss hit? Därför att ni är Taveren.
Aesir Daens ansikte var outgrundligt. Hennes ögon glänste. Och det var som om de drog i honom.
Därför att den svarte kommer att slå till här. Och därför att någon måste möta och hejda honom. Annars faller hela världen under skuggan. Det kan inte finnas större nöd än så. Och nu går vi ut i solskenet igen medan vi ännu hinner.
Utan att vänta för att se om det skulle följa efter började hon gå upp för korridoren tillsammans med Lärn, som kanske gick aningen fortare än han brukade. Egwene och Ninive skyndade efter henne.
Rand makade sig fram längs vägen. Han kunde inte förmå sig att gå ett steg närmare dammen. Och huller om buller rusade han, Mert och Perrin ut i gången. Han skulle ha fortsatt att springa om det inte hade inneburit att han trampade ner Egwene och Ninive, Moraine och Lärn.
Han kunde inte sluta skaka, inte ens när han kommit ut.
Jag tycker inte om det här, Moraine, sa Ninive argt när solen sken på dem igen. Jag tror på att faran är så stor som ni säger. Annars skulle jag inte vara här, men det här är...
Äntligen har jag funnit er. Rand hoppade till, som om ett rep dragits åt om hans hals. Orden, rösten. Ett ögonblick trodde han att det var Baal Samhorn. Men det är två män som kom gående ut mellan träden, med ansiktena dolda av kåpor, bar inte mantlar i samma färg som torkat blod. Den ena manteln var mörkgrå och den andra nästan lika mörkt grön. Och de föreföll unkna också ute i det fria. Och männen var inte blekmän. Mantlarna rörde sig i vinden.
Vilka är ni?
Läns hållning var vaksam och han hade handen på svärdshjältet.
Hur kom ni hit? Om ni söker efter den gröna mannen?
Han... ledde oss hit. Den hand som pekade på Mert var så gammal och förvissnad att den knappt var mänsklig. Saknade en nagel och hade knogar så knotiga att de var som knutar på ett rep. Mert gjorde stora ögon och tog ett steg bakåt.
Ett gammalt föremål. En gammal vän. En gammal fiende. Men det är inte honom vi söker, avslutade den grönklädde. Den andra mannen bara stod där, som om han aldrig skulle tala. Moraine rätade upp sig i sin fulla längd. Hon nådde inte någon av männen längre än till axeln, men plötsligt tycktes hon lika reslig som kullarna. Hennes röst skallade som en klocka. Vilka är ni? Händer och sköt huvorna bakåt och Rand bara stirrade. Den gamle mannen var äldre än gammal. Han fick Sen Bu att framstå som ett barn, blomstrande av hälsa. Ansiktshuden var som pergament som spänts hårt över skallen och sedan spänts åt ytterligare. Stripiga tofsar av skört hår stack upp här och var på hans skorviga skalle. Ögonen var förtorkade, som bitar av urgammalt läder. Ögonen insjunkna, kisade ut ur huvudet liksom från andra sidan av två tunnlar. Men den andra var ännu värre. Ett åtsmitande pansar av läder täckte hans huvud och ansikte fullständigt. Men dess framsida var format till ett perfekt ansikte. En ung mans ansikte. Vilt skrattande, vansinnesskrattande, för evigt stelnat. Vad är det han gömmer om den andra visar det han visar? Sedan frös också den tanken till i hans huvud, slog sönder till stoft och blåste bort. Jag kallas Eginor, sa den gamle. Det där är Baltamel. Han kan inte tala längre. När hjulet vrider sig far det hårt fram med den som varit inspärrad i 3000 år. Hans insjunkna blick gled bort i valvet. Baltamel lutade sig framåt med blicken bakom masken riktad mot den vita stenöppningen, som om han ville gå raka vägen in. Så lång tid utan, sa Eginor lågt. Ljuset skydde oss, började Loyal med skälvande röst, men hejdade sig tvärt när Eginor såg på honom. Det förlorade, sa Märtest. Är fängslade i Shaul Gull. Var fängslade? Eginor log. Hans gulnade tänder såg ut som huggtänder. Vissa av oss är inte längre fängslade. Förseglingarna blev svagare. Eisede, liksom Ishmael, rör vi oss i världen igen. Och snart kommer också de andra. Jag var allt för nära denna världen under min fångenskap. Ja, och Baltamel. Allt för nära hjulets snurrande. Men snart kommer mörkrets första att befrias och ge oss nya kroppar. Och då är världen åter vår. Den här gången har ni ingen Luthaerin frändebane. Ingen morgonens första som kan rädda er. Den här gången vet vi vem vi söker. Och då behöver vi inte er andra. Läns svärd flög ur skiden så snabbt att Rand knappt han uppfattade. Ändå tvekade väktaren och hans blick gick till Moraine, till Ninive. De två kvinnorna stod långt ifrån varandra. Ställde han sig att skydda den ena skulle han hamna längre ifrån den andra. Bara ett ögonblick varade hans tvekan, men när väktaren rörde sig höjde Eginor handen. Det var en ringaktande gest, bara en snärt med de knotiga fingrarna, som om han ville fasa bort en fluga. Men väktaren flög bakåt i luften, liksom träffad av en väldig knytnäve. Med en dov duns slog han i stenvalvet, hängde där ett ögonblick innan han sjönk ned i en slapp hög, med svärdet nära sin utsträckta hand. Nej! Skrek Ninive. Stilla, befallde Moraine. Men innan någon annan hunnit röra sig hade klokfruns kniv lämnat bältet och hon sprang mot den förlorade med den lilla kniven höjd. Måtte ljuset blända dig, skrek hon och måttade ett hugg mot Eginors bröst. Den andra av de förlorade rörde sig som en huggorm. Medan hugget ännu föll sköt Baltamels läderklädda hand fram och grep om hennes haka. Fingrarna sjönk in i ena kinden medan tummen grävdes in i den andra. drev bort blodet med sitt tryck och fick hullet att höjas i vita vallar. Ninniv skakade liksom i kramp från huvud till fot, som om den förlorade snärtat med henne som en piska. Kniven föll obrukbar från dinglande fingrar när Baltemmel med detta grepp om hennes saka lyfte henne, så att lädermasken stirrade rakt in i hennes ännu darrande anlete. Hennes tår hängde ett stycke ovanför marken. Blommorna regnade ned ur hennes hår. Jag har nästan glömt köttets njutningar. Eginors tunga for över hans vissna läppar med ett ljud som av sten på oberätt läder. Men Baltemmel minns mycket. Maskens skratt tycktes bli ännu mer vansinnigt och den jämmer som lämnade Ninivs läppar sved i Rands öron likt förtvivlan sliten ur hennes hjärta. Plötsligt rörde sig Egwene och Rand såg att hon tänkte försöka hjälpa Niniv. Nej, Egwene, skrek han, men hon stannade inte. Hans hand hade nått svärdshjältet när Ninniv skrek, men nu släppte han det och slängde sig fram mot Egwene. Han dunsade in i henne innan hon tagit tre steg, slog omkull dem båda. Egwene landade under honom med en flämtning, började genast fäkta för att bli fri. De andra rörde sig också, märkte han. Perrin hade plötsligt yxan i händerna och hans ögon glödde gyllene och blodtörstiga. Klokfru, vrålade Mert med dolken från Shadar Logoth i handen. Nej, skrek Rand. Ni kan inte slåss mot de förlorade. Men de sprang förbi honom, som om de inte hade hört, med blickarna på Ninive och de två förlorade. Eginor kastade en obekymrad blick på dem och log. Rand kände hur luften rörde sig ovanför dem, som en snärt från en jättes piska. Mert och Perrin, som inte ens nått halvvägs till de förlorade, stannade som om de sprungit in i en mur, studsade tillbaka och kastades till marken. Bra, sa Eginor. En passande plats för er. Om ni lär er att ödmjuka er tillräckligt i er vördnad för oss, kanske jag låter er leva. Rand kravlade sig snabbt upp. Han kanske inte kunde slåss mot de förlorade. Det kunde ingen vanlig människa. Men han ville inte låta dem tro för ett ögonblick att han kröp i stoftet för dem. Han försökte hjälpa Egwene upp, men hon slog undan hans händer, reste sig själv och borstade argt av klänningen. Mert och Perrin hade också tagit sig upp, ostadigt men envist. Ni kommer att lära er, sa Eginor, om ni vill leva. Nu när jag har funnit det jag behöver. Och hans blick föll på stenvalvet. Kanske jag tar mig tid att lära er. Detta tillåter jag inte. Den gröna mannen kom ut mellan träden med en röst som en blixt som slår ned i en uråldrig ek. Ni hör inte hit. Eginor gav honom en kort, föraktfull blick. Bort. Din tid är all. Och alla av ditt släkte är sedan länge stoft. Lev det liv som återstår dig och gläds åt att du inte är värd vår uppmärksamhet. Detta är min plats, sa den gröna mannen. Och här ska ni inte skada något levande. Baltemmel slängde Ninive åt sidan som en trasa. Och som en hopknycklad trasa föll hon, slapp som om alla ben i kroppen hade smält. En läderklädd hand lyftes. Och den gröna mannen vrålade när rök steg upp från de rankor han utgjordes av. Vinden i träden var ett eko av hans smärta. Eginor vände sig åter mot Rand och de andra, som om han var klar med den gröna mannen, men blott ett steg behövdes för att massiva lövklädda armar skulle nå runt Baltemmel, lyfta honom högt, hålla honom i ett förintande grepp mot ett bröst av tjocka klängväxter. Den svarta lädermasken skrattade mot hasselnötsögon som mörknat av vrede. Som ormar slingrade Baltemmels armar sig fria och hans handskklädda händer grep om den gröna mannens huvud som om han tänkte slita av det. Där dessa händer fick tag slog lågor upp, rankor vissnade, löv föll. Den gröna mannen vrålade när tjock, mörk rök vällde ut mellan kroppens rankor. Vrålet fortsatte och fortsatte, som om hela hans varelse kom ut genom munnen tillsammans med den rök som vällde ut mellan läpparna.
Plötsligt ryckte Beltamel till i den gröna mannens grepp.
Den förlorade försökte skjuta undan honom istället för att gripa om honom. Han slog ut med ena handen och ett litet skott sköt upp genom handskens svarta läder. Från ingenstans kom svampar, sådana som omger träden i skogens djupa skugga. De omgav hans arm, svällde och täckte hela armen. Beltamel vred sig och stinknäva slet upp ansiktsskölden. Lav grävde sig in och fick lädret att spricka. Nässlor bröt upp maskens ögon. Giftsvamp rev upp munnen. Den gröna mannen slängde ned den förlorade. Beltamel vred sig i kramp när allt det som växer i skugga, allt som har sporer och älskar fuktiga platser, svällde och växte, slets under tyg och läder och kött. Var det hud man såg ett kort ögonblick under detta grönskans ursinne, till slamsor och remsor, och täckte honom tills bara en liten kulle fanns kvar, omöjlig att skilja från de andra i den gröna skogens mörka djup. Och denna kulle rörde sig inte mer än det gjorde. Med ett stönande liksom av en gren som knäcks under en alltför stor tyngd föll den gröna mannen till marken. Halva huvudet var svartbränt. En steg rökslingor upp från honom som grå klänge. Brända löv föll från hans arm när han i plåga sträckte ut sin svartnade hand och varligt kupade den om ett ekollon. Jorden mullrade när ett ekskott sköt upp mellan hans fingrar. Den gröna mannens huvud föll, men skottet sträckte sig efter solen, strävade uppåt. Rötter sköt ut och blev tjockare, grävde sig ned under jord och kom upp igen ännu tjockare. Stammen blev vidare och sträckte sig uppåt. Barken blev grå och fårad och uråldrig. Grenar bredde ut sig och blev tunga, tjocka som armar, tjocka som män, och höjdes att smeka himlen, tätt besatta av gröna löv, tätt bevuxna med ekollon. Jorden vändes som för plogen när det massiva nätverket av rötter spred sig. Den redan väldiga stammens skalv blev vidare, stor som ett hus. Stillheten la sig. Och en ek som kunde ha varit 500 år gammal täckte den plats där den gröna mannen hade legat, märkte ut en sägens grav. Ninive låg på de knotiga rötterna som vuxit runt hennes gestalt, givit henne en bädd att vila på. Vinden ven i ekens grenar, den tycktes mumla farväl. Själve Eginor tycktes omtumlad. Så höjde han huvudet och de grottliknande ögonen brann av hat. Nog, det är tid att ända detta. Ja, förlorade, sa Moraine, och hennes röst var kall som vinterns is. Mer än tid. Aed Sedain höjde handen och marken försvann under Aeginors fötter. Lågor slog mullrande upp ur avgrunden, piskades till vansinne av vinden som kom tjutande från alla håll. Sög in en malström av löv i elden som tyckte stelna till en rödstrimmig gelé av ren hetta. Mitt i den stod Aeginor, stod i tomma intet. Den förlorade såg häpen ut, men så log han och tog ett steg framåt. Det gick långsamt, som om elden försökte hålla fast honom. Men han tog detta steg och sedan ett till. Spring, befallde Moraine. Hennes ansikte var vitt av påfrestningen. Spring, allihop! Aeginor steg över luften mot utkanten av lågorna. Rand var medveten om att de andra rörde sig. Mert och Perrin, som han ur ögonvrån såg rusa iväg. Loyal som på långa ben försvann in bland träden. Men allt han egentligen såg var Egwene. Hon stod där stel, blek i ansiktet och med slutna ögon. Det var inte fruktan som naglade fast henne, det förstod han. Hon försökte bruka sin ynkliga, oövade kraft mot den förlorade. Omilt grabbade han tag i hennes arm och vände henne mot sig. Spring! Skrek han åt henne. Hon öppnade ögonen och stirrade på honom. Blicken var arg för att han la sig i. Blank av hat mot Eginor. Av fruktan för den förlorade. Spring! Sa han och knuffade henne mot träden så hårt att hon måste ta några steg. Spring! När hon väl kommit igång sprang hon. Men medan Eginor gick genom lågorna, som om det Aes Sedain gjorde inte alls bekom honom, vände han sitt förvissnade ansikte mot Rand och den springande Egwene bakom honom. Mot Egwene. Inte henne, skrek Rand. Ljuset bränner dig, inte henne. Han slet åt sig en sten och kastade den för att dra till sig Eginors uppmärksamhet. Halvvägs till den förlorades ansikte förvandlade stenen till en handfull stoft. Han tvekade bara ett ögonblick. Tillräckligt länge för att snegla över axeln och se att Egwene hade gömt sig bland träden. Eginor omgavs fortfarande av lågor och på sina ställen pyrde det i manteln. Men han gick som om han hade all tid i världen. Och snart skulle han vara framme vid eldens utkant. Rand vände och sprang. Bakom sig hörde han hur Moraine började skrika.